Låt oss ta några minuter och läsa och fundera kring vår framtid just. Och jag vill gå till Uppenbarelseboken kapitel 22 och läsa 5 verser där. Vers 12-17. Det blir 6 verser. Uppenbarelseboken 22, vers 12-17. Du får dem också på skärmen. Ja, det är något fel på bibeltexten på skärmen. Vi bryr oss inte om den. Ni kan läsa era biblar. Och då står det så här. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De ska få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Och anden och bruden säger kom, och den som hörde må säga kom, och den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet. Amen. Där handlar om vår framtid. Låt oss be innan vi tittar på detta. Du kommer snart, Jesus. Vi vill tacka dig för detta. Du ska skapa nya himlar och ny jord. Och vi får inom oss bära fröet till en ny värld. Herre, vi ska läsa om den här världen nu. Och jag ber att du talar till oss, Herre. Hjälp oss att lyfta blicken från det som vi har runt omkring oss. Och se på det som kommer. Och det som ska bli vårt. Av nåd och endast nåd. Amen. Amen. Jag har levt i Uppenbarelseboken de sista veckorna. Jag har funderat mycket på vad är det som ska hända. Jag minns när jag var ung och började läsa den boken. Den framstod som en sagobok för mig. Och alla de här bilderna som används. Det var så fantastiskt. Men jag har funderat mer och mer på vad är det vi har framför oss här nu. Och jag skulle vilja börja här idag med att tala om lite grann om hur Uppenbarelseboken målar upp den sista tiden för oss i de stora dragen. Och sen ska vi försöka landa i den text som vi alldeles nyss läste. Uppenbarelseboken är den sista boken i Nya testamentet. Nya testamentet vore inte komplett utan den boken. Det finns saker där som vi inte hittar någon annanstans. Och det är en bok som är så märklig. Det är en serie visioner som Johannes, lärjungen, på sin ålders höst får se. Den verkar vara nedskriven i all hast. Det var någon som uttryckte sig så här. Boken ger intryck av att den egentligen aldrig var planerad och beskriven. Vi kan se Romarbrevet, evangelierna och så vidare. Där är det hårt arbete bakom. Här ser det mera ut som om någon i all hast har klottrat ner vad man har sett. För det dyker upp bilder och det målas upp saker och ting. Och Johannes får, det som är centrum i hela, det är att Jesus kommer tillbaka. Jesus styr världen från det att han lämnade jorden. Han kommer igen och han kommer att förändra allting och en ny värld ska bryta in. Det är det som är själva poängen. Och det är det man ska ha med sig när man läser den. Det var några teologistudenter som höll på att studera Uppenbarelseboken. Jag hörde den här historien någonstans. Och de grävde ner sig i detaljer och gick liksom vilse alltihopa. Och undrade hur ska vi förstå det här, och de höll på att jämföra. Och det här var i USA, så att när de blev lite trötta på det där så gick de ut från seminariet och så gick de iväg till en basketplan. Eller det var en var någon form av sporthall och började spela basketboll. Där sitter det på en bänk en gammal vaktmästare och han sitter och läser Bibeln. Sen när de har spelat en stund och blir lite intresserade av vad han håller på med så går de fram till honom och frågar: vad är det du läser? Ja, Uppenbarelseboken. Det tyckte de var intressant, för de hade ju precis hållit på att gräva i den och försökte förstå allting. Och då sa de, då frågade de honom så här: vad tror du om den? Förstår du den? Det är jätteenkelt, sa han. Jesus vinner. Och det var poängen för honom. Och det är det som är poängen med Uppenbarelseboken. När vi läser den så ska vi förstå det. Den handlar om att i slutändan så ställer Jesus allting till rätta igen. Därför han är segerfursten från Golgata. Den börjar med 7 stycken brev till fysiska församlingar i nuvarande Turkiet. Vi kan läsa om hur man hade det på den tiden. Jätteintressant. Sen kommer synen som Johannes ser, innehåller 7 sigill som bryts i en bokrulle som för händelseuträckningen framåt. Det är 7 änglar som blåser i 7 basuner. Och vid varje basun så händer också någonting. Därefter kommer 7 stycken skålar med Guds vrede över synden som hälls ut över världen. Och sen slutar den med 7 stycken syner, kan man säga. Jag såg, säger Johannes. Och så ser han hur den nya världen som bryter in, bryter fram. Ibland ser saker och ting ut att gå i sekvens så här, i ordning och reda. Vi förstår precis vad som händer. Ibland ser det ut som att Johannes ser någonting som redan har hänt. Ibland så blickar han fram mot något som inte ännu har hänt. Och det är det här som gör att det är så svårt att precis pricka in hur det är. Så det här jag säger måste ni pröva, ni får läsa själva och fundera. All text ska vi tolka varsamt. Och när vi läser Bibeln ska vi alltid jämföra med olika ställen för att försöka förstå vad de betyder. Men det som är tydligt i Uppenbarelseboken och det som är tydligt i vår tid är att oron i världen eskalerar. Stater och nationsgränser bryts ner. Folk ställs mot folk. Och det är krig och oroligheter, hungersnöd, vi har jordbävningar och annat. Och det här eskalerar tills en världshärskare ska träda fram. Som inte är Jesus, men som någon som uppträder som en Kristus gestalt. Bibeln säger att han kallas antikrist. Vad gör han? Jo, med hjälp av sina medarbetare, någon som ser ut som en falsk treenighet, en falsk profet och draken, ungefär som Fadern, Sonen och Anden, så samlar han hela världen kring ett globalt ekonomiskt och religiöst system där alla människor på något sätt tvingas in i en mall där man försöker skapa en ny människa. Om vi tittar på det kommunistiska systemet så gick det ut på att man ville samla hela världen under en diktatur och skapa en helt ny människa, den kommunistiska människan. Här kommer en ny diktatur som också kommer, den kommer att breda ut sig i hela världen. Men dess mål är att skapa den antikristliga människan. Människan som förkastar Jesus Kristus och Bibelns Gud. Och den sista tiden innan Jesus kommer kännetecknas av stor nöd. Jesus talar om det själv. Jesus säger att den tiden blir kort, ungefär 7 år. Under andra halvan av den så sägs det att världen ska styras med järnhand av denna antikrist som kommer förfölja alla oliktänkande. 1260 dagar talar Bibeln om. Men Jesus säger att vändpunkten kommer vid ett speciellt tillfälle strax efter de dagarnas nöd. Nu citerar jag från Matteus 24. Där säger Jesus här, från 29 versen: strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens makt ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Och med ett starkt basunljud, förmodligen den sista basunen av de 7, ska han sända ut sina änglar. Och de ska samla hans utvalda från de 4 väderstrecken. Från himlens ena ända till den andra. Detta är vändpunkten. Allting blir värre och värre och värre och värre. Men så plötsligt vänder det och blir mycket bättre. Varför då? Jo, Jesus kommer. Ett gudomligt ingripande. En global kosmisk händelse där himlavalvet som trasas sönder. Och någon som väntar på andra sidan kliver in i världen. En överraskning för många och en fantastisk stund för oss som tror. Vi kan lyfta blicken och säga: välkommen Jesus, nu är du äntligen här. Vi har väntat på dig. Och det ser ut som att detta, det kallas att Jesus hämtar bruden, Guds församling, sker en bit in i den stora nöden, men före att de sju vredeskålarna töms ut över jorden. Det går en viss obestämbar tid, Bibeln säger inte hur lång tid det är, men Paulus talar om det här som de rättfärdigas uppståndelse och församlingens uppryckande, som det här handlar om, utgör en slags välkomstdelegation. Det står i 1 Thessalonikerbrevet 4:17 att vi ska ryckas upp för att möta Herren i rymden. Där använder Paulus ett ord som handlade om att på den tiden när en segerrik härförare kom tillbaka eller skulle besöka en stad, då sände man ut en välkomstdelegation som mötte honom utanför stadsmuren, och sen vände man tillbaka tillsammans för att installera sig. Så kommer det att bli. Jesus och hans änglar ska rycka upp oss, honom till mötes. Det går en obestämbar tid och nöden på jorden övergår när du och jag återvänder tillsammans med Jesus. Och han ska sätta fötterna på Oljeberget. Vad gör han då? Han besegrar antikrist välde och upprättar ett tusenårsrike. Och det här har jag funderat väldigt mycket på, vad detta är. Men när Jesus kommer den gången ska vi veta det. När vi firar jul, vad är det han rider in i Jerusalem på då? En åsna. Han kommer som en fridsfurste. Uppenbarelseboken talar om att när Jesus kommer andra gången, då rider han på en vit häst. Han kommer som en segerherre. Han kommer för att ta det som är hans. Han är judarnas kung. Han kommer att sätta sig på en tron i Jerusalem och styra världen under 1000 år. Och Jesus gör det med absolut rättvisa, och fred ska råda över hela jorden. Och nästan alla beskrivningar av det här Messias kungens rike i Gamla testamentet talar om att hela naturen ska påverkas. Detta som Sanna läste om. På något sätt ska det delvis återställas det fantastiska som var innan fallet. Lejon och lamm ska ligga sida vid sida, står det. Ett spädbarn ska leka vid en huggorms bo utan att vara rädd för att bli biten. Och lejon ska äta halm liksom oxar. Detta är jättemärkligt. Men hela världen kommer påverkas i detta. Man kommer smida om sina vapen till plogbillar, står det. Och det kommer vara ett fredsrike under 1000 år som aldrig har funnits, berättar. Och jag har funderat på: varför upprättar Jesus detta rike? Han kunde ha kommit tillbaka och dömt levande och döda, och så hade vi gått in i evigheten och sluppit den där passusen. Varför gör han det? Och det enda jag kommer fram till det är att kanske är det så att Jesus vill visa hela världen hur den skulle ha sett ut om de ändå bara hade velat tro på honom. Om de ändå hade velat ta emot honom. För han kommer till sitt eget, hans egna tog inte emot honom. Men nu visar han vem det är som bestämmer. Och inrättar sitt fridsrike. Sen kommer det märkliga i uppenbarelseboken att i slutet av denna guldålder ska Satan än en gång släppas lös. För han är bunden under de här 1000 åren. Och förföra folken. Och då sker en slutuppgörelse. Eld kommer ner från himlen. Upprorsmakarna förtärs. Och sedan kastas djävulen i helvetet. Himmel och jord ska fly undan från Guds tron. Himmel och jord förgörs i eld. Och alla döda som ännu inte uppstått ska uppstå. Ställas inför Kristi domstol. Och den yttersta domen ska falla. Somliga till evigt liv. Andra till evig skam. Säger Daniels boken. Sen skapar Gud. Och det är så fantastiskt att Sanna läste om skapelsen här. Det ska återupprepas. Precis det som Sanna läste ska hända en gång till. Med den skillnaden att i den lustgården finns det ingen orm. Han är borta. Och det fallet kommer aldrig mer att inträffa. Detta nya universum ska befolkas av de folk som blivit frälsta. Och där talas om det himmelska Jerusalem. Gud ska bli allt och alla. Och någon slags sammansmältning av det himmelska och det jordiska ska ske. Evig salighet ska råda. Och mänskligheten ska aldrig mer behöva lida av syndens härjningar. Inga sjukdomar, ingen sorg, ingen svält, ingenting. Jesus själv ska bo mitt bland sitt folk. Och de ska se hans ansikte. Och det ska aldrig ta slut. Det är det här vi kallar för evigheten. Och när detta har beskrivits så landar vi i den text som vi läste. Jag har försökt gå igenom uppenbarelseboken, vad den säger från perm till perm. Lite löst för det. Och då kommer vi till uppenbarelseboken 22. Jag vill läsa texten en gång till för er. Och då säger Jesus så här. För det är han själv som talar. Se, jag kommer snart. Jag har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De ska få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna, alla som älskar lögn och far med osanning. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Och anden och bruden säger kom, och den som hör det må säga kom, och den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet. Jag har tre små punkter i den här texten. Det första är vad Jesus säger om sig själv. Det andra är vad han säger om oss som hör det här. Och det tredje är de kom som finns i slutet. Kom, säger anden. Kom, säger Jesus. Och kom, ska vi säga. Det första, vad säger Jesus om sig själv? Se, jag kommer snart. Om detta var sant när det skrevs, hur mycket kortare är inte tiden idag innan Jesus kommer? Nu vet vi att Gud inte blir oberoende av tiden. Så när han säger snart så är det för honom när som helst. Men för oss som lever i den här världen har det gått en viss tid. Men Jesus säger än idag till oss. Jag kommer snart. Jag står vid dörren och bultar. Jag är nära. För alla generationer har hans återkomst varit nära. Och det ska nu vara så. Han kommer snart. Ibland funderar vi över, måste inte det här och det här hända innan Jesus kommer? Och det kan finnas saker som måste hända. Men låt oss inte överskatta vår förmåga att se de sakerna. Låt oss vara redo, Jesus kan komma när som helst, för han kommer snart. Det andra Jesus säger om sig själv är, jag har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Vi blir frälsta av nåd, mina vänner. Men Jesus ska också döma oss efter våra gärningar. Han har lön med sig. Frälsningen kan inte bero på något annat än omvändelse tro. Men Jesus kommer att bedöma våra liv i ljuset av den kunskap vi har haft. Detta säger Nya Testamentet gång på gång på gång. Jesus säger, det är inte den som säger Herre, Herre till mig som kommer in i himmelriket. Utan den som gör min himmelske faders vilja. Och när han beskriver den här spänningen mellan att han lämnar jorden och kommer tillbaka, så tar han en liknelse. Han säger så här. Det var en man som skulle resa bort för att få kungavärdighet. Och han kallade till sig sina tjänare och gav dem olika uppgifter att sköta medan han var borta. En fick se så mycket och göra affärer med, en annan se och en annan så. Och när han kommer tillbaka, då begär han räkenskap. Han kommer att bedöma hur vi har använt den kunskap och de gåvor vi har haft. Den som har fått mycket anförtrott då kommer att få svara för så mycket mer. Men det är inte prestationen som kommer bedömas, utan troheten. Inte hur du har lyckats. För lyckas vi är det Guds nåd, och misslyckas vi så är det vårt eget fel. Då har jag alltid varit i mitt eget liv. Utan det är troheten i vår lilla enkla uppgift som Jesus kommer att bedöma. Och då talar han om den lön han har med sig till oss. Frälsning är en nåd. Kom ihåg det. Salighetsbiljetten, den beror aldrig på vad du har gjort. Men Jesus talar om att när han kommer tillbaka och upprättar sitt rike, ska vi få olika uppgifter. Du och jag ska tjäna honom under tusenårsriket. Han säger till en av tjänarna som gjort affärer, kom in till glädjen åt din herre. Du ska styra över 5 städer. Och den andra säger han 3 städer. Och den andra säger han 1 stad. Han har uppgifter åt dig och mig i tusenårsriket som vi ska få gå in i. Det ska han bedöma. Han säger också om sig själv, Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Detta säger Jesus om sig själv i den här texten. Jesus presenterar sig själv som den allomfattande, den som är både makt och välde och härlighet är den främste, men också den som är alltings ursprung och mål. Jag är så pass gammal så att jag kommer ihåg boxaren Muhammad Ali. Är det någon annan som kommer ihåg Muhammad Ali? Ja, det var en som var yngre än mig som kom ihåg honom. Fantastiskt. Han sa en gång så här i en tv-intervju: I am the greatest. Det känner ni till, va? Och han sa också så här om sin publik, att they know it. De vet det, att jag är den största. Men när Jesus kommer tillbaka för att löna var och en efter sina gärningar, så kommer han att bedöma även Muhammad Ali. Och han kommer att säga samma sak som Muhammad Ali: jag är den största. Och han kommer säga: de vet det. Skillnaden är bara, den gången kommer det vara sant. Muhammad Ali var inte den största och den främste. Det är Jesus som är A och O, den största och den främste, den sista, begynnelsen och änden, alltings ursprung och mål. En man som jag lyssnade på, han sa så här till Gud i bön, till Jesus i bön en gång: jag skulle vilja förstå vad ditt namn betyder. Därför att Jesus kallas i Bibeln för ordet, på grekiska logos. Och det här var ett ord som uppfanns, kan man säga, i Efesos. På ett ställe där faktiskt Johannes, som ser uppenbarelseboken, tjänade som pastor en period, tror man. Logos var en allomfattande princip, det som höll ihop universum, det som var alltings, vad ska vi säga, ja, det som höll ihop allting, som var anledningen till att inte allting spreds. Och när Johannes skriver sitt evangelium så säger han att Jesus är det ordet. Och den här mannen då, när han bad till Jesus, så sa han så här: jag skulle vilja ha ett engelskt ord för, ett eget ord för vad det här betyder. Och då fick han svaret: I am the reason why. Jag är anledningen varför, svarade Jesus. Nu är det här en människas upplevelse, men det fångar vad det här handlar om. Jesus är anledningen till allting. Han är själva syftet med att du och jag finns. Han är meningen med vårt liv. Varenda fiber i vår varelse är en produkt av Jesus Kristus. Och även om du som sitter här inte känner honom, så är det så att du existerar på grund av honom. Du är skapad av honom, till honom och för honom. Och han har tänkt om dig att när han kommer tillbaka så ska han förvandla dig. Och han ska uppenbara sig för dig och visa sig som han är. Och du kommer att förstå, han är den största. Han är A och O, början och slutet. Det var honom jag letade efter hela mitt liv. Han är anledningen till min existens. Detta kommer du att uppleva. Och det säger Jesus om sig själv: jag är A och O, början och slutet. Det sista, eller näst sista Jesus säger om sig själv, det är så här: jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Uppenbarelseboken är skriven för oss. Jesus sände sin ängel till Johannes för att förmedla det här. För att du och jag som sitter här 2000 år senare behövde höra det här. Vi behövde få kunskap om vad det är Gud har förberett, så att vi kan förbereda oss. Jesus talade mycket om den yttersta tiden i evangelierna. Och vi kan hitta en hel del i gamla testamentet också. Men uppenbarelseboken kallas för Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Det finns sånt i det här som är direkt till oss som lever 2000 år senare. Det här bör vi ta till oss. Det finns särskilda välsignelser av det. Längre fram så står det så här. Det finns särskilda välsignelser kring detta. Och genom att vi tar det här till oss, så får vi en särskild välsignelse över oss. Vad säger Jesus mer om sig själv? Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Sista delen i Jesu självpresentation är vad han säger om sin mänskliga och gudomliga ursprung. Han är Davids son. Han kommer tillbaka som judarnas kung. Han korsfästes som judarnas kung. Och han säger att han själv är morgonstjärnan. Detta är en symbol för makt och härlighet. Det var vad Jesus sa om sig själv. Vad säger han om oss som hör de här sakerna? Han säger, saliga är de som tvättar sina kläder inför det som kommer. Vad är det här för någonting? Salighet har med frälsningsglädje att göra. Att tvätta sina kläder i Bibeln, det har med andlig och moralisk renhet att göra. Tittar man i 7 kapitlet i Uppenbarelseboken i vers 14, så står det om en stor vit skara som står inför tronen med palmblad i händerna, ungefär som när Jesus red in i Jerusalem. Och det står det i 14 versen att Johannes undrar vilka de är. Och det står i Johannes 7:14. Jag svarade, min herre, du vet vilka dessa är. Då sa han till mig, dessa är de som kommer ur den stora nöden. Och de har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Det här är en bild för frälsningen, mina vänner. Saliga är de som tvättar sig rena inför Gud i Jesu blod. Och det här är en bild för att du och jag kan ta emot frälsningen i den här tiden. Att vi får tvättas rena och bli rena i Jesu blod. Och då blir vi saliga, för då är vi redo när Jesus kommer. Det står om de som tvättar sina kläder. De ska få rätt till livets träd och komma in i staden genom dess portar. Vad är livets träd? Det var det som stod i Edens lustgård som Adam och Eva förlorade. Vad är Guds stad? Jo, det är en beskrivning av en plats. Någonting som övergår ditt förstånd. Gud säger, om vi tvättar våra kläder i lammets blod får vi tillgång till allt det där. Det blir ditt, det blir vårt. Men så säger han också, utanför är de som inte tvättar sina kläder. Vadå? Hundarna, trollkarlarna, de otuktiga, mördarna, avgudadyrkarna, alla som älskar lögn och far med osanning. Det talas här om en separation mellan ljus och mörker. Och vi gillar inte såna här saker när Gud säger att det finns sånt som stänger vägen till det eviga livet. Men vi ska veta en sak. När Gud ska befolka det nya universum som han ska skapa, då måste han se till att de som kommer dit inte bär med sig det som förstörde det universum han skapade första gången. När han började med jorden så skapade han sen människan. När det sen gick snett så förberedde Gud den nya jorden genom att börja med folket. Och skapa nya skapelser i Jesus Kristus. Och sen skapar han ny himmel och jord. Som han flyttar de människorna till. Ser ni? Det går till på först jorden och sen människan. Sen skapar han den nya människan. Du och jag blir nya skapelser i Jesus Kristus. Och sen placerar han oss på den nya jorden. Och här behöver ske en separation. De här sakerna som förstörde den här världen kan inte följa med in i nästa. Vad som nämns här är sånt som vi inte kan ha med oss. Orenhet i tanke och handling. Det är ofta sexuellt. Det är en bild som det här ordet hund används för. Men även okkultism, spiritism, magi, otillåtna sexuella förbindelser, våldsverkare, mördare, avgudadyrkan och lögn. Detta kan inte följa med. Inget sådant får finnas i den nya världen. Gud vänder på steken. Han förbereder ett folk som kan bo i den nya världen. Må vi tvätta våra kläder så att vi inte hamnar utanför. Slutligen, det står om några kom här. Ett antal utrop av detta ord i texten. Först står det, anden och bruden säger kom. Vad är det här för någonting? Jo, Guds församling uppfylld av anden ropar kom till Jesus. Hoppet om Jesu återkomst och alltings uppfyllelse låg den nära. Väldigt nära den nytestamentliga församlingen. Någon som har hört ordet Maranata någon gång. Maranata. Detta var ett arameiskt ord från Jesu eget land. Som man ropade i gudstjänsten. Det betyder Herre kom. Med detta ord ville man uttrycka. Att liksom bruden längtar efter brudgummen. Så längtar församlingen efter Jesus. Är man förlovad med någon? Ni behöver tänka tillbaka på er egen förlovningstid. Vad längtade man efter? Jo, att äktenskapet skulle fullbordas. Att brudgummen skulle föra hem bruden. Och allting bli som det var tänkt. Därför säger anden och bruden säger kom. Och den som hör det må säga kom. Kanske är det en referens till dig som inte tror. När du ser att Guds församling väntar på Jesus, kanske det växer ett rop i dig också. Jag längtar också efter Jesu tillkommelse. Paulus skriver i slutet av sitt liv: nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Vill du älska Jesu återkomst med Guds församling? Vill du se fram emot det som att det är det bästa som kan hända dig? Och den som törstar må säga kom. Och den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet. Och det sista är att Jesus faktiskt säger kom till dig och mig. Anden och bruden säger kom. Vi vill att Jesus ska komma. Och då säger Jesus: det är rätt. Men först är det något annat som behöver ske. Du behöver komma till mig. Du behöver tvätta dina kläder i lammets blod. Du behöver dricka det levande vattnet. Du behöver bli en ny skapelse. Du behöver ta emot allt det här så att du är redo när jag kommer tillbaka. Den som tror på mig, säger Jesus, ur hans inre ska strömmar av levande vatten flyta fram. Kom. Och den som törstar må komma. Törstar du idag? Kom till Jesus. Och drick. Jag kommer tänka på en gammal historia när jag förberedde det här. Det fanns i pingströrelsen förr i tiden en pionjär som heter Georg Gustafsson. Några av er har träffat honom. Jag gjorde det när jag var liten. Men minns inte så mycket. Han höll till på ett pensionat på Öland som heter Olstorp. Med sin familj. Ett fantastiskt ställe. Och mycket goda minnen därifrån. Men honom minns jag inte. Men jag minns hans rum. Man kunde gå in där och se där farbror Georg hade varit. Han dog i början av 80-talet. Och jag läste i en av hans levnadsbeskrivningar att när han låg på sitt yttersta och gled som fram och tillbaka över medvetslöshetsgränsen. Vid ett tillfälle när han kom tillbaka så var det någon som sa till honom att hans ansikte strålade så. Och då säger Jesus så här: jag har haft så roligt. Jag har varit i himlen och träffat alla dem som jag ska samarbeta med under evigheten. Han såg fram emot det. Vet du och jag och Georg och Paulus och Petrus och alla de här. Vi ska tillsammans sitta och regera med Jesus. Vi ska tillsammans ta hand om den nya världen som han skapar. Det finns bara ett litet krux. Det är nämligen det att du och jag börjar förbereda oss för det. Vi börjar tvätta våra kläder. I Jesu blod. Dricka av det levande vattnet. För den dagen är närmare än du och jag tror. Och lever vi med det här för ögonen, då kommer vi få en kristendom som aldrig blir tråkig. Och därför säger Jesus: när ni ser allt detta hända, lyft blicken. Se, han kommer snart. Amen. Jesus, i början av ett nytt år vill vi lyfta blicken och se på dig. Du kommer snart. Tack att det här vi har läst om må vara gåtfullt och märkligt på många sätt. Men det är en verklighet. Och du ska komma tillbaka på himlens skyar. Herre, hjälp oss att förbereda oss för den dagen. Tvätta våra kläder i ditt blod. Dricka av det levande vattnet. Och göra oss redo. Tack Herre för det rike som du har förberett för oss. Ge oss nåd att dra många fler med oss in i det. Vi ärar ditt namn den här morgonen. I Jesu namn. Amen.
Gud, din famn är större än vad jag förstår. Dina vägar högre än din tanke når. Jag vet vilka tankar du har för. Jag vet vilka tankar du har för.